Då tänker jag att vi ska läsa ifrån Matteus evangeliets 10:e kapitel, vers 32 till 35. Förlåt, 42 till 45, om det var någon som såg. Ja. Jesus kallade till sig lärjungarna och sade: ni vet att det som räknas som härskare är herrar över folken och att förstarna har makt över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så har vi idag kommit till den sista delen, som vi har sagt, i det som är vår predikoserie. Goda vanor för det kristna livet. Hittills har vi haft 4 gudstjänster som har handlat om det, och vi har gått igenom 4 olika vanor. Den första vi gick igenom, det var fastan, både tiden på året och själva fenomenet, den praktiska andliga övningen i återhållsamhet och att hitta omfokusering. Den goda vanan att göra som du, gå på gudstjänst. Att inte bara vara en åhörare eller en betraktare, utan att vara en deltagare. Och så pratade vi om den personliga andakten, eller den gången kallar vi det nog för bibelläsning och bön. Hur tillbedjan inte är begränsad till söndagens gudstjänst, utan hur den faktiskt innesluter varje dag i våra liv. Och förra söndagen så talade vi om givande. En vana som har funnits där som en hörnsten i den kristna kyrkans gudstjänst allt sedan början. Om givande som en del av människans lovsång till Gud och ett medel att låta uppmärksamheten och omtanken söka sig utanför oss själva. Och det tänker jag är tätt kopplat med idag, när vi sitter här nu, och temat kring tjänande. De här goda vanorna, givande och tjänande, fastan, gudstjänsten och den personliga andakten, de hänger alla ihop i att man som kristen är kallad vara en lärjunge, alltså en efterföljare av Jesus. Och låta tron få praktisk form i våra liv. Att sätta oss, dig och mig, i ett större sammanhang. Och jag skulle säga ett ännu vackrare sammanhang. Det berättas om den amerikanske presidenten John F. Kennedy, att han en gång besökte den amerikanska rymdstyrelsens stora lokaler. Och där såg han en vaktmästare som sopade golvet. Kennedy gick fram och frågade: vad gör du här på NASA? Och mannen, vaktmästaren, svarade: jag hjälper till att skicka en människa till månen. Nu verkar just denna fantastiska berättelse vara en myt eller en urban legend. Men poängen är så viktig. Den finns i en annan berättelse om en stenhuggare som står och hugger sten i ett stenbrott långt utanför stan, och någon kommer fram och frågar: vad gör du för någonting? Jag bygger en katedral. Där den personen som gör någonting vet att man är en del av ett större sammanhang. Det är inte bara jag. Jag tillhör någonting större. Det jag gör hör ihop med något annat. Så önskar jag att alla kunde tänka i församlingen kring vår församlingsvision. Vad är det jag gör när jag gör det här? Jo, jag gör något mycket större. Det är inte bara det här. Det här är en del i något ännu större. Så det jag gör blir alltså väldigt viktigt. Det händer ganska ofta att jag får prata och möta med människor som har tappat perspektivet. Perspektivet på livet och kanske till och med brottas med både mening och sammanhang. Man är inte sällan väldigt sliten och så har berättelsen krympt. Så att den i princip bara handlar om mig, mitt, mina. Man orkar inte mer än så. De berättelserna, de smärtar. De gör ont. För att det är som att den stora bilden har liksom förändrats och tappats bort. Och så blir berättelsen mer likt vaktmästaren på NASA som sopar golv, fast inte vet varför och inte vill göra det, och det är vansinnigt tråkigt. I Matteus kapitel 10 så påminns vi om rätt mycket av det här. I den här texten så läser vi om, eller precis innan det vi läser, så möter vi två lärjungar, Jakob och Johannes, söner till Zebedaios. De har frågat en jättekontroversiell fråga. De går där med Jesus och tänker, nu ska han inta Jerusalem, nu ska hans rike bli till här nu. Nu blir det liksom explosion, nu blir det revolt. Får vi sitta till höger och vänster om dig, frågar de. Vid ditt rike får vi ministerposterna, med andra ord. De andra lärjungarna blir upprörda. Och det här är själva anledningen. Deras fråga är anledning till det Jesus nu har berättat för oss. På Jesu tid så såg samhället lite annorlunda ut än vad det gör idag. Det fanns en stark hierarkisk struktur. Några få hade väldigt mycket makt och väldigt många hade ingen makt. Det berättas om staden Rom, att upp till 80% av dess invånare var slavar. Det är en stor del. Det är en stor del. Det Jesus nu gör, det är så, jag blir så glad, för det är spännande. Han lanserar en helt ny tanke. Först för sina lärjungar och genom dem till hela den kristna kyrkan. En ny omvänd ordning där han säger, den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och för att skruva till det lite till, så går han sen från tjänare till att vara allas slav. Så han skruvar ordentligt. Och anledningen jag tror att han gör detta är för att det verkligen ser ut som att de där få där uppe, de har all makt. Och makten de har, och makten som man talade om på den tiden, det är makten att trycka neråt. Inte att bemyndiga, men trycka neråt. Tjänande. Det är en helt central del i den kristna tron och i det kristna livet. Jesus själv ställs som det absoluta föredömet. I vår text i Markus står det, människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag tror det här är jätteviktigt. För jag inser att det är väldigt märkligt att jag står och säger de sakerna jag gör här. Och jag bär en liten oro i mig som jag vill ta upp med en gång. Du finns här, förmodligen, helt säkert, som har kämpat och som har tjänat och som har slitit i många år. Och det finns ingen ork kvar. Du har alltid varit lyhörd och tar till dig varje gång, varje ord som en predikan eller som församlingsmötet handlar om, en uppmaning att engagera sig. Till slut har det blivit en belastning och du har blivit tung. Men så finns andra av oss här inne, vi som tänker, ja, vi lyssnar lite med ena örat så att säga. Vi tar det lugnt i svängarna. Kanske vi lever också med övertygelsen att inte överdriva. Och det är klart att när de säger sånt där framifrån, som att det behövs hjälp och sådär, jag menar det gör du ju alltid, det vet vi ju. Vi kanske också lever med tanken, vi är så många så det borde alltid finnas någon som kan göra något. Men jag vill säga det här och ta upp detta därför att jag tror att det faktiskt är så här. Att vi finns alla däremellan någonstans. Och du som alltid, alltid har tagit åt dig, sitt lugn i bänken ett tag. Du som aldrig tar åt dig, öppna öronen. Okej? Och jag säger också detta utifrån det där som Jesus sa. Att han har kommit inte för att bli tjänad utan för att tjäna. Han kommer med nåd. Det är det som är grunden till det jag pratar om här. Vi gör det inte för att bli älskade, som jag har sagt så många gånger. Vi gör det inte därför. Vi gör det för att uttrycka någonting. För att uttrycka någonting om den här gemenskapen och hur viktig vi tycker den är. Vi gör det inte för att bli älskade. Föredömet förra söndagen sa jag var Jesus. Han som gav sitt liv för att rädda oss. Han är också föredömet i dagens predikan. Han tjänar och ger, som det heter, sitt liv för de mångas frälsning. Han bär och han vandrar med dig. Det vill jag lägga som grund nu. Jag har lovat att jag ska predika länge, så glöm tankar på kaffe, är du snäll. Nu kör vi. Samtidigt har Jesus satt oss i en kyrka, i ett sammanhang, i en församling. Och han har kallat församlingen, kyrkan, hans folk har han kallat till att tjäna. Som ett uttryck för tron. Orden och tankarna behöver alltid omvandlas till handling på nådens grund. Vi kan inte nöja oss med att vi har en god ideologi, fina värderingar. För kristen tro är inget av det om vi tänker att det är det enda det är. Bibelns syn på livet är livet som odelat. Vi kan inte leva ett liv på söndag förmiddag under gudstjänsten och ett helt annat liv resten av veckan. Nej, livet hör ihop. Allt som händer hör ihop. I Gamla testamentet används ett spännande hebreiskt ord, avoda. Och avoda, det används för tjänst. Allt ifrån att arbeta hårt, bygga någonting, tjäna i vardagslivet till att vi tjänar Gud i gudstjänst. Samma ord, och vi försöker att finna det när vi också kallar det för gudstjänst. Hänger du med? Så att både det vi gör när vi gör hemtjänst eller vad det är för tjänst, arbete, och när vi har gudstjänst. Det hänger ihop. Det är ett liv. Någon uttryckte det så här: bön är arbete och arbete är bön. Det blir ju inte av sig självt, så att säga, men det är en god riktlinje i livet. Vi som kristna är kallade att tjäna, men det tjänandet är inte enbart begränsad till församlingens lokaler. Det tjänande människan är kallad till är att se hela sitt liv utifrån det tolkningsmönstret. Att när vi går till jobbet, när vi, jag vet inte vad man gör, beroende på arbetsplats, swipar sin tag eller sitt kort, eller man har nycklar till jobbet. När man går in där så går man in i Guds tjänst. När jag är hemma och grejar så har jag inte gått ifrån Guds tjänst. Jag går in i Guds tjänst även där. Därför att livet hör ihop. Nu kommer en fråga till dig och mig. Om det nu är så att allt jag gör behöver få vara i Guds tjänst, att se det som att jag ytterst gör det för Gud som kristen, hur förändrar det min inställning? Och är det någonting jag behöver göra annorlunda? Om jag ser mitt arbete, mitt jobb, mitt tjänande utifrån det, att jag gör det i Guds tjänst. Jag lämnar den frågan hos dig. För det här är en sån fråga var och en av oss behöver få svara på själv. Om jag har förstått det rätt så talar en del kristen ortodox teologi om liturgin efter liturgin. Liturgi, liturgeia, folkets handling. Liturgin kallar man ju gudstjänsten för i den ortodoxa gemenskapen. Så det här skulle då bli gudstjänsten efter gudstjänsten. Ni vet, det som sker efter kyrkkaffet eller kyrkfikat. Där tjänandet har en utgångspunkt i kärlek till medmänniskan, tacksamhet till Gud och kanske också rätt mycket glädjen i tron. För att summera det hela: kristen tro får aldrig stanna vid någon slags tankeexperiment. Kristen tro är inte heller en morallära. För när vi börjar göra så, att vi tar morallära eller värderingar eller tankeexperiment eller vad vi nu gör, då plockar vi isär tron. Vi plockar ut delar. Det hör ihop. Det går inte att plocka isär på det sättet. Kristen tro är en hjärtats tro som levs ut och övas varje dag. När gudstjänsten formellt är slut här så går vi ut i resten av det vi tjänar. Till den stora, den riktigt stora gudstjänsten. Så, i fastan kalibrerar vi våra liv efter Kristus. Som trons kärna och stjärna. I gudstjänsten samlas vi i den treenige Gudens namn för att se och bekänna varandra, att tillbe Gud och låta oss beröras av hans ord och hans heliga ande. I vardagen fortsätter vi gudstjänsten genom de personliga andakterna, där bön och bibelläsning ger kraft för dagen som kommer och övar oss i tacksamhet för den som gick. Här lyssnar vi efter Guds röst och ber för vår omvärld. Vi är kallade till ett generöst liv i medvetenhet om att allt vi äger är till låns. Genom vårt givande uttrycker vi vår glädje och bistår andra människor som en fri kärlekshandling av egen vilja. Som kristna är vårt tjänande en proteströrelse mot världens maktmissbruk. Vi ställer våra alldagliga sysslor till Guds förfogande och ser att vi till och med i det lilla tjänar vår Herre själv. Vi gör det inte av tvång eller för att visa oss stora, utan för att Gud först älskat oss. Kristus har gett sitt liv som lösen för att rädda oss. En räddning som omfattar alla som sätter sitt hopp på honom och som väntar på hans ankomst. Och utifrån det bjuds vi in till nattvarden, Herrens heliga måltid.